En 17-årig flicka hittas död i en å. Hon har mördats av en jämnårig pojke. Men i mordutredningen hittas också något annat som får polisen att reagera.
De fick uppfattningen om att det rörde sig om olika former av sexualbrott mot barn.
En omfattande och mångårig härva av sexövergrepp där män och kvinnor utnyttjat barn rullas upp. I centrum för allt står en sexbutik i Borås.
Vidden av det här var nog något som ingen av oss, varken i utredningen kring våldsbrottet eller i början av utredningen av sexbrottshärvan, kunde föreställa oss.
Petri Krim den här veckan om sexbrottshärvan i Västsverige. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Linus Lindahl.
I det här avsnittet så ska vi ta oss in i en väldigt mörk och skrämmande värld. En pedofilring där barn systematiskt har utnyttjat sexuellt. Och de här övergreppen, de har pågått under lång tid.
Ja, det här är ett väldigt omfattande fall med många misstänkta, många offer. Och man har faktiskt fått dela upp det här i flera olika rättegångar. Och totalt sett så har 9 personer dömts. Och bland dem finns både män och kvinnor i olika åldrar. De är från runt 30 upp till en bit över 70 år.
Och just det här med tiden, hur länge de här övergreppen har pågått, det är en viktig aspekt i det här fallet. För frågan är varför de här övergreppen inte stoppades långt tidigare. Under åren så har det nämligen funnits tydliga varningssignaler. Ett av de utsatta barnen har slagit larm själv. Socialtjänsten har gjort flera utredningar, men de har inte lett till att myndigheterna har ingripit.
Och det var först i samband med ett helt annat grovt brott, mordet på en 17-årig flicka, som allt uppdagades.
En 17-årig flicka från Marks kommun är försvunnen och polisen utesluter inte att hon blivit kidnappad. Polisen har letat efter flickan i helgen och inledde på måndagen en förundersökning om människorov.
Det är en helt vanlig torsdagkväll i mitten av mars 2024. Men hemma hos 2 föräldrar så växer oron. Deras 17-åriga dotter har nämligen inte kommit hem efter skolan. Hon brukar alltid ta bussen och nu skickar de sms och de ringer en massa gånger. Men de får ingen kontakt med henne.
Flickan har en intellektuell funktionsnedsättning och hon går i anpassad skola. Och det är där bland klasskamraterna som polisen snart ska få upp ögonen för ett intressant spår.
Ja, den 17-åriga flickan har en skolkamrat som vi i det här programmet kommer att kalla Leo. Och han är den sista som har sett henne i livet. De har haft följe till tåget.
Det blir ett stort sök på drag efter flickan på olika platser i Marks kommun. Även Missing People kopplas in och går ut med namn och bild på henne.
Och några dagar efter försvinnandet så hämtas Leo till polisstationen. Han hörs till en början som vittne, men under förhörets gång så väcks polisens misstankar om att han vet betydligt mer än han säger. Så här berättade åklagaren i mordutredningen Nina Friman Björk i vårt avsnitt som vi gjorde då.
När han sen då hördes av polisen så lämnar han mycket märkliga osammanhängande uppgifter. Han säger bland annat något om att han slog mot henne men inte träffade, och om han hade träffat så hade hon dött. Han berättar också sen om det här hemliga stället under en järnvägsbro. Och när det sen leder polisen till det anträffandet av flickan så förstår man ju att han har stor kännedom om detta, och då, det stärker ju också misstankarna mot honom.
Den 18 mars, 4 dagar efter försvinnandet, hittar polisen den försvunna flickans kropp. Hon ligger nedsänkt med en stenbumling på grunt vatten i ån Viskan. Hon har utsatts för kraftigt våld och intill henne hittar polisen en kondom med Leos DNA. I Leos hem hittas också en tröja med 17-åringens blod på.
Senare det året, i oktober 2024, så döms Leo, som nu har hunnit fylla 18 år, för mordet. Han nekar till brott. Eftersom han bedöms lida av en allvarlig psykisk störning så döms han till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Men en sak som har jäckat både polis och journalister som har bevakat det här fallet, det är varför.
Som journalist, man undrar ju, vad är motivet? Varför har den här pojken dödat den här flickan?
Cecilia Gustafsson är reporter på SVT Väst i Borås och har bevakat fallet.
Och det finns ju inget riktigt motiv. Det har hållits jättemycket förhör i mordutredningen, men varför han gör det här, det kan inte man säkerställa. Åklagaren vill ju också att han ska dömas för grov våldtäkt, men det frias han för av tingsrätt och hovrätt. Och när jag sen då får bekräftat att hans pappa också har utsatt sin egen pojke för sexualbrott, då förstår man att det finns en större berättelse här kanske. Varför har det gått som det har gått för den här pojken?
Och för att förstå den här större berättelsen så ska vi gå tillbaka till våren och sommaren 2024, när polisen är i full gång med att utreda mordet.
I samband med mordutredningen så tar polisen många telefoner i beslag och de gör också flera gripanden. Bland annat så grips Leos föräldrar. De häktas, men de släpps efter bara några dagar.
De var misstänkta för skyddande av brottsling och var också frihetsberövade med anledning av detta. Så man tittade ju i deras telefoner också. Och det var i pappans telefon där som man gjorde en del fynd som polisutredaren reagerade starkt på.
Åklagaren Nina Friman Björk som ledde förundersökningen om mordet.
Det var meddelanden bland annat då mellan där pappan i familjen och andra personer.
Och det är där i Leos pappas telefon som polisen hittar information om att det är något annat som pågår i den mordmisstänkte Leos liv och som verkar ha pågått under en mycket lång tid.
Ja, men vi tittar ju på många, eller alla delar i en mobilutläsning. Många människor lever ju väldigt, väldigt mycket i sin mobil och har väldigt mycket material.
Per Ryderman är polisens utredare och en av dem som reagerar på det han hittar i Leos pappas telefon.
Och det är ju allt ifrån bilder och filmer till anteckningar eller platttjänster eller i det här fallet som visar sig vara kopplat till den här sexbrottshärvan, så var det ju framförallt kommunikation mellan olika parter som var det mest intressanta.
Materialet, det ska visa sig vara gigantiskt och det dröjer flera månader efter att de första mobiltelefonerna har tagits i beslag innan polisen verkligen kan gå igenom allt. Men nu, hösten 2024, så vecklar ett nät upp sig framför utredarnas ögon. Ett nät där vuxna människor verkar ha samarbetat för att utsätta skyddslösa barn, bland annat i deras egna hem.
Vi fick bilden av en gränslöshet i sättet att kommunicera som i vart fall jag inte är van att se i andra enheter som jag undersöker i mitt jobb.
Polisen Per Ryderman skriver anmälning efter anmälning på de misstänkta brott han upptäcker i materialet. Anmälningar som rör olika typer av sexualbrott mot barn.
Men jag hade nog inte, som sagt, bilden när jag skrev anmälningarna om att det skulle vara så stort och så omfattande som det visade sig vara.
Leos pappa, han är i 60-årsåldern och han har tidigare jobbat inom industrin. Som barn så gick han precis som Leo i särskola, som det hette då. Och när han senare genomgår en så kallad paragraf 7-undersökning så står det att man inte kan utesluta att han har en intellektuell funktionsnedsättning. Men det är något annat med honom som sticker ut.
Han har ju ett väldigt stort intresse för sex, ett avvikande sexuellt beteende.
Cecilia Gustafsson på SVT hajar till direkt på vissa detaljer som kommer fram om pappan i utredningen om mordet på den 17-åriga flickan.
Grannar har reagerat på att han pratar mycket om sex, han ger sexuella inviter till sina grannar. Man berättar hur man liksom från gatan där familjen bor, att man kan se hur de liksom har på porrfilm i huset och att det liksom är väldigt tydligt.
Familjen bor i en villa med stor tomt. Huset är väldigt rörigt inne och stökigt och i Leos rum på övervåningen så hittar polisen flera knivar och även en tårgaspistol. Och runt om i huset så hittar de också kondomer. Och på gården så står det flera fordon som polisen söker igenom.
Under mordutredningen då också så hittar man ju skyltar i pappans bil med olika sexuella budskap som är väldigt grova. Så att han har ett väldigt avvikande intresse för sex, det är tydligt och välkänt bland omgivningen och ja, till exempel grannar och även polis då känner till det här.
Skyltarna som hittas i bilen är stora. De är som plakat med sexuella inviter och önskemål. Och så hittar polisen mängder av material i pappans mobil. Det är ljudinspelningar och filmer som bland annat visar hur pappan har sex eller onanerar framför sin unga son. Och så extremt många chattar mellan pappan och flera andra personer där de diskuterar, beskriver och planerar sexträffar med barn.
Det här växer ju hela tiden eftersom att man hittar så otroligt mycket chattar, ljudinspelningar, bilder, filmer. Så att i takt med att man gör allt fler beslag och hittar de här dokumenterade övergreppen så häktas under första halvåret 2025 då en handfull personer, kan man säga, i Sjuhärad misstänkta för olika sexualbrott mot barn.
Det som sticker ut här det är att det är både kvinnor och män som misstänks och det skiljer runt 40 år mellan den yngsta och den äldsta. Ett par av de här brotten kan polisen konstatera har skett i en stuga ute på landet någon gång mellan våren 2016 och sommaren 2017.
I stugan bor vid den här tiden ett par. Mannen är strax över 60 och kvinnan runt 40. Hit åker pappan och han har två barn med sig. En flicka och så Leo som då är runt 10 år. Flickan är lite äldre. Och i den här stugan utsätts barnen för grova sexuella övergrepp.
I den här stugan då, när de utsatts för de här övergreppen så har de på barnfilm i bakgrunden. Jag trodde att det beskrivs att man har på Kalle Anka på tvn. Så det säger ju någonting om också då hur, ja, det här är ju barn liksom.
Och så är det något annat som framträder i polisens utredning av pappans mobil. Långa, intensiva chattar med ägaren till en butik i centrala Borås. En sexbutik där pappan är stamkund.
SVT har besökt porrbion där en del av övergreppen misstänks ha skett. Porrfilm visas på storbildsskärmar och i enskilda bås. På en neonskylt står det Adults Only.
Cecilia Gustafsson på SVT Väst besökte butiken tillsammans med en fotograf under 2025.
Vi hade dold utrustning då som vi filmade med då. Vi hade fått nej på att filma så vi fick göra så här för att få filmmaterial.
När Cecilia Gustafsson besökte butiken hade den bytt både namn och innehavare. Ägaren själv satt nämligen häktad sedan flera månader tillbaka.
I ena delen av den här verksamheten så är det som en vanlig sexbutik med sexleksaker och olika sådana grejer. Och sen kan man också då gå och hyra en film och så går man ner för en trappa med ett draperi. Och sen på den här nedvåningen då så finns det olika rum. Det är mörkt, det finns olika större rum med soffor där man kan sitta tillsammans med andra och kolla på porrfilm. Och sen finns det mindre rum, så kallade runkbås med glory holes där man kan ha då kontakt med personen i rummet bredvid om man vill där då. Om man öppnar den här luckan som finns och så kan man kolla på porrfilm då i sitt eget rum.
Den tidigare ägaren av butiken är en man i 65-årsåldern. Han är folkbokförd i Stockholm men har vistats mycket i Västsverige. Och butiken i Borås den köpte han 2011. Då var han framförallt känd som porrbiograf.
Ja, och att det tisslas och tasslas om en porrbiograf på en ort, det är ju inte så konstigt. Och Jenny, du är ju från Borås. Är det här ett ställe som man har känt till?
Ja, men det är ett välkänt ställe som de flesta har känt till. Det har haft en ganska anonym fasad med en en brun plåtdörr och det är inga jättestora skyltar utvändigt. Så den ligger faktiskt i ett vanligt hyreshus i bottenvåningen där. Ibland har det gläntats lite på dörren och man har kunnat se personer smyga in och ut. Så att det har haft lite den profilen kan man säga. Men de senaste åren så har ägaren då bjudit in lokalmedia för att berätta om att man har gjort en slags kursändring. Istället för att bara erbjuda porrfilm så har butiken mer styrt mot att vara både sexshop och ett slags nav för sexualupplysning. Det berättade ägaren i en intervju.
Men bakom den här fasaden så gömde sig alltså något betydligt mörkare.
Det var kanske inte det fräschaste stället jag varit på i världen, men det var ju ändå som det här är liksom en... Butiken är ju välordnad och ser ut som vilken sexbutik som helst. Och ja, den har ju funnits länge och det är ingen som har vetat vad som har pågått där inne egentligen. Och den ligger ju ja, i centrala delarna och här har barn blivit utsatta.
Om vi tar en mobiltelefon som exempel så behöver man hålla fokus på det man utreder just då. För det är så mycket material i en mobiltelefon idag så att det är lätt att man irrar iväg.
Under hösten 2024 fortsätter polisens utredning, berättar utredaren Per Ryderman. Och det som kommer fram i mobilundersökningarna leder i sin tur vidare till nästa och nästa. Och det blir som ringar på vattnet.
Så hittade man ganska snart fler som skulle kunna bli misstänkta, fler som var misstänkta och även fler brottsoffer.
Som mest jobbar ett tiotal poliser med utredningen och man försöker gå till botten med ett brott i taget för att inte tappa fokus, för det är så stort. Det är inte bara pojken Leo och flickan som har utnyttjats. Totalt handlar det om 11 brottsoffer.
Så jag tror att i det här fallet så ledde den ena misstanken till exempel till ett förhör som ledde till en annan misstanke som gjorde att vi hämtade in fler beslag som ledde till en tredje misstanke och så vidare och så vidare. Så att det blir ju en kedjereaktion.
I butiksägarens digitala enheter hittas ett stort antal bilder på honom själv och en flicka. Samma flicka som vi nämnde lite tidigare som blev utsatt för övergrepp i stugan på landet. Bilderna visar butiksägaren och flickan i sexuella situationer. Och i februari 2025 så grips både Leos pappa och butiksägaren. Båda häktas misstänkta för sexuella övergrepp mot barn.
Och bara några veckor senare så häktas också en kvinna. Hon är i 30-årsåldern och senare där på sommaren 2025 så blir hon den första i härvan som ska dömas. Hon döms till flera års fängelse för barnpornografibrott, sexuellt övergrepp mot barn och våldtäkt mot barn.
Hon förnekar det mesta men erkänner några fall av barnpornografibrott och i polisutredningen kommer det fram att även kvinnan känner den 65-årige butiksägaren. Hon har besökt butiken och under en period hade hon och han mycket kontakt. De chattade med varandra och flera av övergreppsbilderna som hon har tagit har hon skickat till honom.
Knutpunkten för många av de här förövarna är ju just den här butiken där de har träffats och förenats i ett gemensamt intresse för sex.
Flera andra kvinnor i 30-årsåldern har också dömts för brott. Även de har koppling till butiksägaren och butiken. Cecilia Gustafsson, reporter på SVT igen.
Vad gäller de här kvinnorna så är ju flera av dem på olika sätt i en utsatt position. Har mått dåligt och sådär när de har blivit en del av det här och det förekommer psykisk ohälsa och sådär.
Ägaren till butiken är alltså central i den här utredningen och i hans olika digitala enheter som beslagtas på olika platser i landet hittas mängder med övergreppsmaterial. Det är över 50 000 barnpornografiska bilder och filmer.
Och också inspelade samtal och chattar mellan honom och flickan.
Det är ju otroligt, otroligt grovt språk och jättemörka samtal om övergrepp mot barn.
När butiksägaren får kontakt med flickan så är hon väldigt ung, bara 13 år. Själv säger han att han inte visste att hon var så ung utan att hon var 15 år. Och i början av mars i år så inleds rättegången mot honom i Borås tingsrätt. Nästan allt hålls bakom stängda dörrar. Jag var själv där en av de här dagarna och jag tror att jag fick vara med cirka 15 minuter bara. Sen var det stängt igen. Och i den här rättegången så står också Leos pappa åtalad igen. Han dömdes nämligen redan i höstas både i tingsrätten och hovrätten för de här övergreppen som skedde i stugan på landet.
Sedan är vi då framme vid åtalspunkt 10 och 11 där yrkas det först ansvar för utnyttjande av barn för sexuell posering. Har utnyttjat NN2 som vid tillfället var under 15 år att medverka i sexuell posering. Detta genom att ha förmått NN2 att fotografera sitt kön för att därefter skicka fotot till honom.
Åklagare Sofia Bryngelsson radar upp åtalspunkterna mot butiksägaren. De är många, 36 stycken, och de allra flesta rör flickan. Och Jenny, du har ju följt det här fallet under lång tid. Hur är det att läsa de här förundersökningarna som rör den här typen av omfattande brottslighet mot barn?
Det är ganska omskakande att läsa den här förundersökningen, även om man är så långt borta som en journalist som bevakar det här. Det är ju väldigt stor åldersskillnad på de här två. Hon är ju ung, han är över 40 år äldre än henne. Han beskriver det som att de inledde en sexuell resa ihop. Och det blir ju lite speciellt när man tänker på att det handlar om en vuxen man och ett barn här. Och de här chattarna där blandas, pratar om helt vanliga vardagliga saker som skola och jobb. Med sex, och det är väldigt tydliga beskrivningar av vad han vill göra med henne. Han skriver bland annat att han beskriver sig själv som hennes extra pappa, en extra pappa som också utför oralsex på henne. Och att han älskar att hon är så ung och att han vill lära henne en massa precis som en vuxen. Och de har ju en intensiv kontakt, men ibland så skriver han att nu kan man inte höras för det passar inte, för att han har hand om sina barnbarn just då.
Och de flesta av de här övergreppen har ju skett i sexbutiken i Borås och rubriceras som våldtäkt mot barn, våldtäkt, grovt sexuellt övergrepp mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering med mera. Och nyligen så dömdes butiksägaren till fängelse i 6,5 år.
Han har ju samma inställning idag som han har haft under hela den här polisutredningen. Och den inställningen är ju att han har inte våldtagit någon. Han har inte gjort sig skyldig till någon av de brott som tingsrätten nu dömer honom för.
Mannens försvarare Emilie Aronsson Ringby säger att de kommer att överklaga domen. Butiksägaren medger att han och flickan har haft en sexuell relation med varandra, men han har inte vetat om att hon var under 15.
Ja, precis. Alltså, min huvudman vidgår ju att han har haft sex med den här målsäganden efter det att hon har fyllt 15 år, alltså när hon är byxmyndig. Och det sex som man har haft med varandra, det har skett med samtycke.
I butiksägarens dator så hittar man bland annat mappar som indikerar att flickan då är 12 och 13 år. Och mannen har också skrivit i sms till henne att hon skrev mer vuxet och inte som en 13-åring. Men hans försvarsadvokat Emilie Aronsson Ringby håller inte med tingsrätten om att det är bevisat att han kände till hur ung hon var. Och 2019 när flickan precis hade fyllt 14 år så skickade hon också ett desperat sms till sin lärare att hon inte orkade med sitt liv längre för att hon hade blivit våldtagen av två gamla gubbar.
Ja, det finns ju påståenden om att han ska vara en av dem, och det som är viktigt att man ska ha med sig när man tittar på den här typen av sms är ju att den här målsäganden har ju varit föremål för flera andra, så att säga, rättegångar där hon har utsatts för sexuella övergrepp av flertalet andra personer, bland annat äldre män. Så att det är klart att min uppfattning är ju att hon inte, det är inte min huvudman, så att säga, som hon nämner när hon skriver det här smset, utan det är andra personer som har utsatt henne för sexuella övergrepp.
Mm.
När det kommer till pojken då, så har ju han varit i sexbutiken ända sedan han var liten. Pojken syns på övervakningsfilmer från butiken redan när han är i låg mellanstadieåldern.
SVTs reporter Cecilia Gustafsson igen. Ja, hela det här fallet omfattar ju brott som har begåtts under många år. Men frågan är om det inte hade kunnat stoppas långt tidigare. För det har funnits oro och det har också slagits larm.
Det första som jag har fått är den orosanmälan som polisen gör i september 2018.
Hösten 2018, alltså 6 år innan allt ska uppdagas i samband med utredningen om mordet på den 17-åriga flickan där Leo ska dömas, så gör polisen en orosanmälan.
Och bakgrunden till den är att Leos pappa då misstänks för sexuellt ofredande. Han ska senare frias från de misstankarna, men där och då så kommer det fram oroväckande information. Bland annat att pappan visar sexuellt material för andra personer och att han pratar om sex när sonen Leo är med.
Och då inleder socialtjänsten en utredning kring pojken och hans och hans hemförhållande, och den här utredningen har ju jag då läst.
Den här utredningen från socialtjänsten är hemligstämplad, men SVTs reporter Cecilia Gustafsson har lyckats ta del av den ändå.
Man är hemma hos pojken och hans familj, och det är en lång utredning där man pratar med alla i familjen, och den handlar ju om pappans stora och avvikande intresse i sex.
Pappan berättar för socialsekreterarna att han har blivit oskyldigt anklagad för att ha sextrakasserat olika personer. Och man får också veta att han har dömts för sexuellt ofredande på en rastplats. Men det kommer också fram annat.
Till socialsekreterarna så berättar pappan flera andra detaljer om sex som inte är olagliga då, men i sammanhanget så är ju de intressanta. Han berättar att han vill köpa sex, men att det är för dyrt. Han berättar att han har fått skulder efter att ha sexsurfat på nätet, och därför har han blockerat eller fått hjälp med att blockera de här porrsidorna. Och han erkänner att sonen har fått se bilder med sexuellt innehåll.
Ja, det kommer också fram att pappan har haft en sexuell relation med en annan man och mannens fru. För socialsekreterarna berättar sonen Leo att han har varit hemma hos det här paret och att mannen ofta är full, och att mannen också har pratat om vad han vill göra sexuellt med Leos mamma.
När Leos föräldrar får frågan om det här så säger de att den här kontakten med paret, den ligger flera år tillbaka i tiden, och att de har sagt upp kontakten med mannen och att de inte vill ha något med honom att göra.
Och den här mannen då och hans fru, det är ju samma par som då i höstas tillsammans med pappan dömdes för en inblandning i en våldtäkt av pojken i den här stugan. Så att pojken berättar att han har varit hemma hos det här paret då. Och det här visar sig då nu flera år senare att i den här stugan så blir han våldtagen.
Socialtjänstens utredning, den pågår i flera månader och avslutas utan åtgärd, som det står i beslutet.
De skriver i sitt beslut där de avslutar den här utredningen att pojken får sina behov av skydd och trygghet tillgodosedda av sina föräldrar. Att föräldrarna inte önskar några insatser från socialtjänsten utan anser att de kan skydda honom från att bli sexuellt exploaterad.
Men det här är inte den enda utredningen som görs. Som vi nämnde lite tidigare så slår ju flickan larm. Det där sms:et 2019 som hon skickat till sin lärare om att hon inte orkar med sitt liv längre, eftersom hon har blivit våldtagen av 2 gamla gubbar.
Hennes lärare reagerar direkt på det här, och redan samma dag så slår skolan larm. Strax efter 9 den här fredagskvällen så ringer man 112 och ber att få bli kopplade till kommunens socialjour.
Socialtjänsten håller många samtal, både med flickan själv, skolpersonal och andra runt henne. I utredningen står det att det som hon har larmat om, att hon har blivit våldtagen av 2 olika män, är en allvarlig riskfaktor, men att det är svårt att reda ut exakt vad det är som har hänt.
Flickan som då är 14 år och dessutom har en diagnos och svårt att hålla en röd tråd i det hon berättar, anser socialtjänsten. Men man bedömer att hon vet var gränserna går kring sin egen kropp och att hon inte har svårt att säga nej. Och när utredningen avslutas i slutet av maj 2019 så blir det utan att några åtgärder vidtas.
Under hösten 2025 och våren 2026 döms flera män för en lång rad sexuella övergrepp mot flickan. Brotten har begåtts både före och efter att hon slog larm till sin lärare.
Anna-Lena Gunnarsson, som är ordförande i socialnämnden i Marks kommun för Centerpartiet, vill inte ställa upp på en bandad intervju med Petri Krim. Hon säger att hon inte kan svara på frågan varför kommunen inte vidtog några åtgärder trots det som kom fram i utredningarna. Hon hänvisar till att det är sekretess. Jag ställer frågan till socialdemokraten Ulf Dahlberg, som är högsta politiker i Marks kommun. Han är ordförande i kommunstyrelsen.
Jag kan inte svara på det och jag kan inte bedöma om allting har skötts rätt. Men det är det arbete som jag har gjort med att kontrollera, följa upp verksamhetens arbete, att det har skett på korrekt sätt. Sen kan det vara så att slutsatser har blivit fel, men det har ju skett ett korrekt arbete. Det är ju inte någonting som har negligerats på något sätt, utan det har utretts och det har hanterats.
I samband med mordutredningen som gjorde att allt uppdagades så har socialtjänsten i kommunen gått igenom alla sina rutiner, bland annat när det gäller anmälningar. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Dahlberg säger att han är trygg med att kommunen inte har sparat på några resurser och att man har följt de lagar och regler som gäller.
Ja, jag kan säga att det här ska inte behöva ske och det här är inte rätt utifrån alla de stödsystem och sånt som vi har i samhället. Men ändå så kan detta ske. Och det gör mig väldigt ont. Och gör mig väldigt ledsen att de här människorna råkar ut för detta. Och att samhället i stort har missat det här. Alltså samhället i stort med civilsamhälle, grannar, anhöriga och den offentliga verksamheten, föreningsliv. Att jag har gått om förbi, det är en oerhörd tragedi och nästan osannolikt.
Men många i civilsamhället har ju kanske inte haft den insynen heller, men det fick ju faktiskt anställda på socialförvaltningen i kommunen. Mm. Hade ju god insyn och genomförde ju mängder med samtal med många inblandade i det här. Och det skedde ju flera gånger, det har ju varit 3 utredningar, så ni har haft alla möjligheter egentligen att verkligen få upp ögonen för det här och stoppa det också. Ändå har det inte skett.
Nej och där, som sagt, jag har inte den synen i det här arbetet och i det fallet, utan jag förlitar mig och har pratat med socialnämndens ordförande vid flera tillfällen och försäkrar mig om att allt arbete har kontrollerats och att vi har synat varje insats som är gjord. Sen så får vi se framöver om det är någonting som skulle gjort på ett annat sätt, om man skulle agerat om man inte har gjort det. Eller om de insatserna har gjorts inte har lyckats.
Ja, alltså hon har ju mått fruktansvärt dåligt. Det har ju varit en lång tid av väntan, oro, men också en känsla av att hennes liv har stått still på något sätt.
Att Anja Filippes är advokat och flickans målsägande biträde.
Men också att behöva återvända till det som har varit om och om igen i kontakt med myndigheter. Det har varit extremt påfrestande för henne.
Under den här tiden som utredningen har pågått i över 1,5 år så har de träffats många gånger och de kommer att fortsätta göra det framåt också. Den senaste domen, den mot butiksägaren och Leos pappa, ska överklagas.
Min klient känner ju såklart en lättnad över att det finns en dom. Och det som är så svårt med den här domen, det är ju att tingsrätten inte bedömer flera av gärningarna som grova. Trots att det enligt vår uppfattning finns flera omständigheter som talar för grov rubricering. Och detta har ju såklart påverkat både straffvärdet och skadeståndet. Så med den anledningen är vi ju inte heller nöjda och kommer därför att överklaga.
Som vi sa tidigare så kommer även butiksägaren att överklaga. Leos pappa nekar till brott men hans försvarare vill inte kommentera domen. Flickans målsägande biträde tycker att butiksägaren borde döms till ett betydligt längre fängelsestraff. Och det anser även åklagaren Sofia Bryngelsson.
Han har vetat om att det är barn och han har utnyttjat att det är barn. Han har varit väl medveten om deras ålder. Jag tycker också att Borås tingsrätt skriver bra om, ja men om frivillighet och att målsäganden är i en särskilt utsatt situation även efter då sin 15-årsdag. Och att man skriver om att hon av olika anledningar har mycket begränsade möjligheter att freda sin sexuella integritet.
Åklagaren Sofia Bryngelsson är inte nöjd med att rätten har bedömt att flera av övergreppen har varit av normalgraden som det heter. Hon menar att de ska bedömas som grova.
Och det är väl kanske den största liksom frågan i den här domen där vi är oense. Och sen tycker jag också att man landar i alldeles för korta fängelsestraff vad gäller de två dömda männen. Speciellt på huvudmännen, alltså butiksägaren, där vi hade yrkat på ett betydligt längre fängelsestraff.
Även åklagarsidan kommer att överklaga domen.
Det är ju väldigt sorgligt att, barn har kunnat fara så här illa och kunnat råka ut för det här.
SVTs reporter Cecilia Gustafsson.
Liksom omgivningen, både liksom myndigheter och även privatpersoner har känt till liksom att de här barnen har det nog inte så bra. Och att det ändå inte har hänt någonting och att de har ju blivit utsatta för övergrepp som har pågått under flera års tid.
Under det senaste året har Sofia Bryngelsson åtalat en lång rad personer. Hon lämnar nu över ansvaret för processerna som väntar i hovrätten till sin kollega.
Jag kan inte prata om vad som har varit innan i tidigare utredningar och utredningar där jag inte har varit förundersökningsledare. Eller vad andra har gjort i sina arbeten. Men med det vi vet nu så är det ju självklart att man önskar att man hade gjort saker och ting annorlunda. Och att det här, att man hade kunnat förhindra det här och att det här hade kunnat uppmärksammas tidigare såklart. Är det någonting jag tar med mig från att ha arbetat med den här utredningen så är det ju behovet av att alla vuxna som arbetar med barn har ett ansvar för att utbilda sig och prata om hur vi kan förebygga de här brotten och hur vi kan se och agera på signaler från barn som har varit utsatta och försöker berätta.
Nina Friman Björk, åklagare i mordet på den 17-åriga flickan där sexövergreppen avslöjades, har även hon funderat mycket på vad som hade hänt om det kommit fram tidigare.
Det är klart att jag har reflekterat över att det kan finnas ett samband mellan vad han själv har råkat ut för och hans handlande och agerande senare som ledde fram mordet. Det är klart att man har tänkt i de banorna.
Vi har även varit i kontakt med Leos målsägande biträde som inte vill ge några kommentarer just nu. Atanja Filippes, flickans målsägande biträde igen.
Som advokat men också målsägande biträde så har jag försökt och har varit stabil och tydlig för klienten. Mitt fokus har ju varit att hon ska känna sig så trygg som möjligt genom den här processen.
Och hur mår hon idag?
Ja, hon försöker ta sig igenom dag för dag och fortsätter att bearbeta det hon har gått igenom. Det här blir också en sorts avslut på en del av processen, men det väcker såklart också mycket igen. Fokus nu det är ju återhämtning och trygghet framåt.
Du Du har hört Petri Krim om sexbrottshärvan i Västsverige.
Producent var du, Jenny Hellström, och reporter var Fanny Hedenmo. Ljudet skötte Fredrik Nilsson.
Vill du tipsa oss så mejla petrikrim@sverigesradio.se eller 073 461 2915 och där når du oss också på signal.
Och följ oss gärna på TikTok och Instagram, där heter vi Petrikrimpodden, och där kan du såklart också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.